Välkommen till Hela mig. En existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podcasten heter Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog och har vidareutbildat mig inom existentiell vägledning och hälsa. Jag växte upp inom frikyrkan. I flera olika sammanhang egentligen, men framförallt inom pingströrelsen. Och jag lämnade den, alltså pingströrelsen, för första gången som 19-åring. Men jag återvände till de frikyrkliga sammanhangen i samband med att jag började läsa teologi på allvar vid Umeå universitet. Men det där är såklart en sanning med modifikation. Jag kanske sa att jag lämnade kyrkan, men jag var i allra högsta grad en del av de sammanhangen. Inte minst eftersom att jag gick på bibelskola och fortsatte att ha olika ledande funktioner. Men i samband med att jag började läsa teologi på allvar så valde jag att kliva in igen med allt som var jag och ge mitt fulla engagemang till den världen. Och det hann bli 20 år i olika ledande funktioner. Alltid med ett driv att förändra, att skapa mer utrymme för hela människan. Alltid också bärande på det perspektivet av att det skaver och att det kan skava för människor i kyrkan och att det finns många olika förklaringar till varför. Jag har haft ett ben ute i bakgården hela tiden och lyssnat på berättelser och det har såklart format både mitt sätt att vara ledare och de frågor som jag har brunnit för. Under 7 år arbetade jag som pastor i 2 olika församlingsgemenskaper. Och man kan säga att den här podden är ett resultat av den resan. Men jag längtar också efter att vidga perspektivet ytterligare. Den här säsongen så försöker jag blicka mer framåt. Inte grotta ner mig så mycket i allt det här destruktiva eller enskilda frågor. Men däremot se på hur allt det som vi är med om formar oss. Och i dagens avsnitt så kommer du få ta del av ett sånt samtal. Jag har bott i några olika städer och från varje ort har jag samlat på mig människor och erfarenheter som jag är väldigt glad för. Små ädelstenar som ligger i livets smyckeskrin och som jag ibland kan återvända till, plocka fram och glädjas åt. Dagens gäst i podden är en sådan ädelsten. En vars perspektiv och sätt att ta sig an livet alltid har inspirerat. Och trots att vi aldrig riktigt har umgåtts ordentligt så har våra möten alltid innehållit riktiga samtal. Du vet sådana där samtal som inte gömmer undan livets nyanser. Johan Andin är teolog och det genomsyrar allt han gör som människa och i de olika roller som han har som till exempel man, familjefar, gymnasielärare och fågelskådare. Hans liv ger smak av det kontemplativa livet. Och vad det kontemplativa livet innebär kommer jag återkomma till senare. Men kortfattat kan man säga att det bland annat innebär viljan att omfamna hela livet. Om att skapa rum för reflektion och djupare bearbetning både av livets innebörd och dess innehåll. En inställning som skapar utrymme att utvecklas som människa och utvecklas i relationen med allt annat levande runt oss. Även med Gud, om man så vill. Och jag kommer så, som jag sagt, återkomma till det här ämnet senare. Men nu är det hög tid att få ta del av det här samtalet som handlar just om det kontemplativa livet, om kreativitet. Och att tillåta livets nyanser. Ja, idag så har jag ju med mig en gäst. Och jag kollade precis på en Facebook att vi har 104 gemensamma vänner. Om det säger någonting, jag vet inte. Men vi har bott i samma lägenhet. Fast inte samtidigt, va? Visst är det så?
Nej, precis.
Johan Andin, välkommen till Hela mig.
Tack så mycket, Josefin.
Vi stötte på varandra i Örebro.
Det stämmer bra. Det är ju den delen av våra liv där vi liksom möttes i vår 20-25 års ålder. Jag vet inte var vi var, någonstans där.
Ja,
Någon, ja,
precis.
25-30 kanske till och med, jag vet inte.
Ja, jag menar 25-30 tror jag.
Ja, det är spannet, precis. Så var det ju. Och du tog över min plats i kollektivmåsen till exempel där.
Det var så att jag tog över ditt
jag
rum.
Att du var kanske inte helt direkt efter mig, men du bodde ju med Elisabeth och Christian
Ja,
väl och
precis.
där. Ja.
Ja.
Så det känns ju
Okej.
stort här att få vara med. Och så har du kommit in i våra liv igen här med Matilda och jobbet liksom.
Ja, men
Det
precis. Ja,
senaste
men
året
vi.
här.
Ja,
Det
men
är jätteroligt.
exakt. Ja, vi möttes ju för inte alls så länge sedan, där jag var på en turné med din fru Matilda.
Precis.
Exakt. Håll bara ihop.
Ja.
Jättebra, jättebra föreställning som du fick hoppa in på också med kort varsel och vara våran musiker en kväll.
Precis. Det var jag ju inte under vår Örebro-tid. Då höll jag nästan inte alls på med musik. Men nu har det blivit mycket mer. Livet tar olika vändningar.
Ja, men exakt. Det är ju
Det är
så.
underbart.
Ja, precis. Jag tänker att det är ju lite det vi ska prata om idag. För att jag vet ju, vi har ju följts åt kanske mest egentligen på håll på olika sätt. Och sen har vi liksom mötts i lite olika. Och där livet ju har tagit olika vändningar. Och en av de sakerna som jag vet så att de möten som jag har gjort med dig och din fru Matilda. Har jag alltid känt att så här, ja men vi gör ju riktiga möten. När vi möts så är det ändå som människor, eller liksom att det är inte så mycket fasader, och det uppskattar jag. Jag kommer ihåg till exempel att vi möttes på ett bröllop för, ja, det är några år sedan nu, och så fråga, som man gör, så här, hur är läget? Och så blev det liksom inte så här tjenixens svar, utan då blev det att vi stod och samtalade om att det är inte alltid så enkelt, och då var både du och Matilda i en ganska tuff livssituation, så med
Precis.
Som, ja, och så
Ja.
är det ju. Liksom.
Absolut. Och det tänker jag liksom, det här är något som jag har varit centralt, tänker jag, både i ditt och i mitt liv. Och som Örebro-tiden, inte minst med missionsskoletiden, liksom. Att våga vara öppen mot varandra och öppen inför livet och livets alla sidor på något sätt, liksom. Som jag har känt väldigt. Ja, men väldigt förlösande på något sätt. Liksom. Inte att liksom fläka ut sig allting för alla, men att ändå försöka vara ärlig.
Ja, exakt.
Och livet är ju väldigt mycket både och på samma gång.
Exakt. Det är väldigt mycket som kan pågå samtidigt, verkligen. Men för mig har inte det varit så självklart i den miljön som vi var i Örebro. Så, eller kanske inte precis, men liksom. Jag kände att så här i efterhand så har jag insett att jag bodde i den staden i 10 år och det gjorde väldigt mycket med mig. Liksom, en hel del som var fantastiskt roligt, kreativt, liksom, sprängde massa gränser. Men det var också väldigt mycket som trängde sig in ganska djupt i mig och som också ja, men som jag har fått jobba ganska mycket med efterhand. Liksom. Och en av de sakerna var att jag upplevde i vissa sammanhang att det var svårt att vara människa. Det var svårt att vara ärlig med att det samtidigt som man kan vara glad för att man gör någonting roligt också kan ha smärta över någonting annat. Eller, liksom eller att man kan bära på saker i livet som har varit tunga och svåra. Men att det inte innebär att man är för evigt en person som behöver hjälp av alla människor, eller så här, utan att man faktiskt kan ge någonting till någon, även fast man har gått igenom någonting tungt. Liksom. Det upplevde jag var lite svårt, liksom, i vissa sammanhang.
Ja, det kan ju bero mycket på vilket sammanhang det är. Jag upplevde, för min del, så jag har nog en liten annan liksom, bild utav Örebro-tiden. För mig var liksom, teologistudierna, det var en tid när mycket fick krackelera, gå sönder och ja, men på sätt och vis en reningsprocess liksom, från allt man hade burit med sig. Mycket som man hade burit med sig tidigare utav föreställningar om Gud, livet, vad det innebär att vara människa, vad det innebär att leva tillsammans och på många olika sätt. Men en väldigt formativ process som jag uppskattade väldigt, väldigt mycket och där jag också fann goda förebilder och goda medvandrare kan man väl säga under den processen. Och det kändes ju väldigt viktigt. Det blev ju en väldigt stark gemenskapsrörelse kan man väl säga, eller ett sökande efter ett holistiskt liv om man ska slänga sig med lite så här finare ord. Ett liv som hänger samman på något sätt där det får vara både och de sammanhangen bar mig ändå igenom den tiden liksom, och formade mig väldigt mycket. Sen fanns det såklart liksom, de mer traditionella eller vanliga sammanhangen där det kanske inte blir att man möts på djupet på samma sätt. Men jag hade ändå tillräckligt många sådana äkta mötesplatser för att eftersmaken ska vara väldigt god för mig när det gäller Örebro och har också varit en väldigt viktig tid som har hjälpt mig in i framtiden här också, där man står nu.
Ja, men
Sen,
precis.
så. Ja.
Ja, men och jag tror att det kan ju vara så, och eller så här, och jag kom ju in. Vi har ju läst på samma skola lite grann, men jag läste ju teologi i Umeå på universitetet där. Och kom liksom och läste bara så här, några kompletterande kurser på det som då hette Örebro Missionsskola och nu nej, men vad heter det? Det heter ALS nu.
Ja, kanske.
ALT heter det, inte
Ja.
ALS, det är en sjukdom.
Ja,
Ja,
så
ALT.
kanske det är. Ja, just det,
Eller
precis.
Örebro högskola, teologiska högskola, har det också hetat under en period. Ja. Men i alla fall, och det är ju ett teologiskt centrum som framförallt Örebromissionen liksom låg bakom först. Och
Ja.
sen så har det liksom utvecklats i Evangeliska Frikyrkans regi, och nu är det ju då en pastorsutbildning tillsammans med Pingst och Alliansmissionen också.
Ja, och för mig var ju det ett sammanhang som jag inte kände till nästan alls innan jag kom dit. Det var lite märkligt, för jag är uppvuxen inom Missionskyrkan, Missionsförbundet och det naturliga steget liksom, när man upplever någon form av längtan att läsa teologi eller pastoral kallelse hade ju varit att läsa på THS då, alltså i Stockholm istället såklart. Men av någon anledning fick jag för mig att jag skulle flytta till Örebro. Det dök liksom bara upp som en tanke i huvudet som jag inte kunde släppa. Och sen så man går på den känslan på något sätt. Och så fungerade det under perioder i alla fall i mitt liv. Liksom att man fick en magkänsla för någonting. Och att det har varit viktigt för mig sen också att både öva upp ett inre öra på något sätt, att lyssna till det som pågår inuti. Och det kan komma upp väldigt konstiga saker som att flytta till Örebro till ett sammanhang som jag aldrig hade varit i liksom, eller kände till. Till andra saker, men att sen då lyssna och såklart också reflektera över det, inte bara kasta sig ut i saker, men att också sen våga gå på den där magkänslan. Det har varit väldigt viktigt och förlösande. Det är ju på något sätt först när man börjar vara i rörelse som saker kan ske med en. På det sättet i alla fall, att när man går så sker det någonting med
Verkligen.
en. Och sen vet man inte, man vet ju aldrig vad det skulle ha blivit om man inte hade gått på det. Då hade det blivit på något annat sätt. Men det är ju det där, livet pågår på något sätt. Och att få vara en aktör i livet, eller att få vara ett subjekt i sitt eget liv tycker jag har varit väldigt viktigt. Alltså det låter ju nästan banalt, men ibland kan det ju bli att vi inte är riktigt subjekt i våra egna liv, utan att vi bara, livet, men vi matas med så mycket så att man gör inte de här aktiva valen eller de äkta mötena, eller vad man ska säga, utan vår tid kanske formar oss till passivitet och lite apati ibland egentligen.
Verkligen.
Men det är också en sån här lärdom som jag ändå har tagit med mig, att bli mer aktiv i mitt eget liv.
Det är ju, ja, och det kan jag känna igen. Och för mig var det var liksom, det var lite därför jag hamnade i Umeå och började läsa teologi där. Och det var, jag inför varje nytt val man skulle göra av ämnen så var det liksom, jag hade liksom den ena rösten som sa att det här borde jag välja för att jag ska ha en sån bra förutsättningar som möjligt, eller så många öppna dörrar som möjligt för olika eventuella karriärsval. Och sen så var det liksom, och det här känner jag att jag ska välja för att det brinner i mig för det, på något vis. Och då valde jag alltid det som brann för mig. Liksom. Så jag valde liksom, och så har jag konstant gjort, och det kan man ju som 40-plussare känna ibland att så här, vad smart man är karriärsmässigt när man hela tiden gör saker som inte är så bra ur en karriärsynpunkt, men som har varit väldigt viktiga för mig som människa, som individ. Att så att, men jag kan stå för det här, jag kan fortsätta stå för det här. Och det var en så här, som för jag vet, du har ju också läst teologi, liksom. Men du jobbar inte som pastor eller i kyrka
Nej.
heller. Och för mig så här, att börja läsa teologi var inte självklart, även om jag gick på en massa bibelskolor först. Och sen, men det var som att det ändå alltid har funnits, att det var liksom den vägen jag skulle gå på något sätt. Och samtidigt så har jag nästan alltid varit så övertygad om att jag inte vill vara pastor. För att jag kände att det kommer att bli för mycket kompromissande med det som jag faktiskt tror på. Och så här, 8 år liksom, av pastorstjänst, så känner jag att det var så. Och att jag hade rätt från början, så här, men nu har jag gjort den resan också och vet, liksom, jag vet det, att jag behöver gå en annan väg. Liksom. Men hur var det för dig? Liksom, vad var det som gjorde att du började läsa teologi? Och vad är det som gör att du är där du är nu?
Ja, det var både någon form av inre längtan att få bearbeta frågor, liksom, att få ett sammanhang där man är ännu tydligare kan liksom, ja, fundera över existentiella frågor med andra människor på något sätt. Och det finns ju många sådana sammanhang, men att få göra det liksom på heltid och ta spjärn mot litteratur, ta spjärn mot föreläsningarna, liksom, det var väldigt, det fanns en längtan på något sätt där. Sen fanns det också, och det hade jag fått jobba med i efterhand på något sätt, men i de mer karismatiska eller och evangelikala sammanhangen som jag ändå hade rört mig i under min uppväxt. Alltså min missionskyrkouppväxt var både väldigt traditionell missionskyrke, frikyrka, liksom med väldigt högt i tak, hela den här SMU-stegen, alltså man formas in i ungdomsarbetet och så finns man med i kyrkan, men kanske inte alltid de här allra djupaste samtalen. Men samtidigt så fanns det någonting i mig, och jag vet mycket hos min mamma också, liksom så här, en längtan efter något mer, som genom mamma tog sig lite konstiga uttryck, men där jag delvis då liksom fostrades in i någon form av mer karismatisk trosrörelsesammanhang också, som för min del sen kraschade i slutet på tonåren, när jag upptäckte hur mycket känslomässigt det hade liksom varit byggt på i stort sett bara, ja, men ett känslomässigt luftslott på något sätt, där inte teologin bakom höll på något sätt, eller så för min del i alla fall då. Men i de där sammanhangen och i det jag levde i då, så kom det ju också tilltal eller profetier och sånt, som också fanns med, liksom, eller bilder som inte alls stämmer med den jag är idag, men som ändå betydde någonting. Människor som sa att, ja, men jag ser framför mig att du ska stå inför 10 000 personer och förkunna, liksom,
Och det är det som vi kallar för profetia, eller liksom att
ja,
man får
på något sätt.
någon får en bild eller en vision om, ja.
Och de där har ju, det finns något väldigt, det finns något vackert i det, men det finns också något farligt i det, för de kan både Det kan liksom binda en till någon form utav så här måste det bli, eller jag måste gå så här. Men ibland kan det ju också vara väldigt förlösande att någon människa, någon annan ser någonting i mig och säger det till mig. Det här borde
Precis.
du göra på något sätt. För det ligger ju också i profetian, alltså om man försöker göra någon form av sekulär tolkning utav det. Det är ändå någon som har uppfattat någonting i mig och säger det till mig. Så här ser jag det. Det här borde du gå vidare med.
Precis,
Och
man ser
sen
potential, liksom.
ja, och det är ju något väldigt vackert i det. Men man bör också vara, alltså det finns en dubbelhet i det. Och där kan jag uppleva att i det sammanhanget som mamma liksom förde in mig i det här mer karismatiska trosrörelsesammanhanget, där var det ju mycket mer det här, ja men hitta Guds väg för ditt liv. Liksom det fanns en väg som var den rätta. Det fanns liksom inte en massa olika vägar, utan man var tvungen att hitta det. Och ja, men det finns saker där som liksom har bundit mig mer än det har burit mig. Mamma berättade att hon, innan jag föddes, så hade hon lämnat över mig till Gud på något sätt, att jag skulle stå i Guds tjänst. Liksom så här. Och det är så här, ja, det har inte alltid varit enkelt att liksom ha dem. Och mamma har också pratat mycket om att hon upplevde att hon inte hamnade i Guds A-plan för sitt liv, liksom, utan att hon hamnade lite på fel. Och det
Just
där har
det.
jag känt att sånt kan binda. Men vissa av de där tilltalen eller bilderna eller så hjälpte mig ändå att, eller fick mig att välja att flytta till Örebro. Jag såg den öppningen, jag kände ändå mycket frid och lugn och glädje över det. Och det blev också ett viktigt sammanhang. Sen blev det inte precis som de personerna som gav mig de här tilltalen tänkte sig, tror jag, på något sätt. Och inte alls som jag tänkte mig heller.
Nej, än i alla
Nej,
fall.
än. Men det
Det
känns
vet
inte
man
viktigt
aldrig.
heller. Nej, så är det ju. Men det känns inte viktigt, för jag tänker att
Nej.
de där tilltalen, de där knuffarna, liksom de kom ju till en Johan som faktiskt delvis en annan person än den Johan som sitter och pratar med dig idag, liksom Josefin. Vi har ju ändå förändrats, liksom, och förändras också. Och då behöver man ju på något sätt hjälp att omtolka det här, att förstå att ja, jag har utvecklats på något sätt. Och det kanske ser
Precis.
annorlunda ut än de här bilderna. Och vi bygger ju upp bilder själva utav hur livet ska bli eller hur livet kommer att vara, liksom, eller så. För mig alltid har varit en process att, ja men okej, det blev inte riktigt så, men det gav mig ändå en riktning åt något håll. Kanske kommer det att komma tillbaka någon annan gång i livet, kanske blir det på ett helt annat sätt. Men det har ändå varit liksom vägvisare på vägen.
Ibland så kan det ju vara så att det här som man då har fått, de här profetierna eller det människor har sagt, att det blir som att, alltså att det kan bli till en besvikelse för att så här, ja men det blev inte så och nu tog jag de här besluten, jag kanske inte alls hade tagit det här beslutet om jag inte hade fått höra de där sakerna eller liksom, och så kan det bli som att man, alltså att både att man nästan gör sig till ett offer för de beslut som man faktiskt tog på de grunder som man hade då. Men att man också kan bli väldigt så här, och det vet jag är jättevanligt i liksom sammanhang med människor som bearbetar och brottas mycket med sin tro och uppväxt och som dekonstruerar och så här, och det finns ju mycket i det också. Alltså att amen, jag kanske hade varit en annan person om jag inte hade valt de här. Om jag inte hade gått de här liksom,
Ja,
vägarna.
och det är ju nästan helt säkert att man hade varit
Ja.
något annorlunda i alla fall. För de val vi gör och de sammanhang vi hamnar i, de formar oss ju på olika sätt, liksom.
Ja.
Så visst är det så. Men där tänker jag också att få då ändå se tillbaka ibland på liksom de olika valen man har gjort eller hur livet har blivit. För mig har det också varit en viktig process då liksom att känna att på något sätt ändå förlika sig med att det var så här det blev.
Ja,
Det kunde ha blivit
precis.
annorlunda, men inte hålla på att ångra en massa val heller. För mig har det ändå alltid varit viktigare att faktiskt försöka att att vara aktiv liksom i det. Sen finns det ju tider i livet där man inte kan vara aktiv, där man behöver vila eller där man behöver stanna upp liksom på något sätt också. Det är ju inte alltid så att man bara ska köra på liksom och tänka att ja, men jag går på minsta lilla sak liksom och bara. Men att känna att ja, att förlika sig med livet som det blev känns ju väldigt viktigt, att inte gå och ångra saker. För det märker jag till exempel då på mamma, hur det kan leda till en stark bitterhet eller besvikelse. Och som också kan binda en då, liksom att man inte, då fastnar man väldigt lätt i den.
Precis.
Och kan
Och så
inte
kan man
komma
inte leva det
vidare
liv
och
man har
leva
nu.
livet nu, nej.
Nej, exakt. Och man kan inte heller ta nya beslut nu
Nej.
utifrån det som jag nu vet.
Precis.
Och i den friheten, utan att det blir ändå att man på något sätt fortsätter att fängsla sig själv.
Ja, och sen är det ju också så att även om vi pratar och tar aktiva beslut och vara subjekt i sitt eget liv, så lever vi ju också i en verklighet där mycket väljs åt oss på något sätt, eller där ett sammanhang, en tid, där jag brukar ibland prata liksom om valfrihetens förbannelse eller paradox, att vi verkar ju välja samma saker fast det finns, hela världen på något sätt ligger öppen och vi mår också dåligt av det. Liksom. Så det finns ju starka krafter och strukturer som gör att man inte alltid orkar eller kan vara aktiv. Utan
Verkligen.
som vi pratade om tidigare, som nästan liksom formar oss till, eller skapar apati eller att vi en passivitet i livet.
Ja, absolut. Och där kan man ju också se lite olika. Jag har läst en bok av Viktor Frankl. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Och där handlar det ju om att i vilken situation. Han var i ett koncentrationsläger under ganska många år. Och hade precis blivit klar med sin avhandling, tror jag. När han blev forslad dit. Jag kommer inte ihåg vilket av koncentrationslägren det var. Och där han liksom menar på att det enda som fick honom att hålla ut var att han kände att han hade en mening med att fortsätta leva. Och det gjorde att han också i det kunde göra val i alla situationer där han, även om han var fängslad och begränsad på väldigt många sätt och i en otroligt fruktansvärd, liksom helvetisk situation, så upplevde han ändå att han hade val.
Precis.
I de där situationerna. Och det är ju så här, kan vara så här hemskt att behöva jämföra sig med en sån, men att någonstans tänka att det är de här människorna som har gjort de där yttersta erfarenheterna som också kan hjälpa oss att förstå att jag i mina yttersta upplevelser, de som är värst för mig, faktiskt kanske också har ett val. Även om
Ja.
det kan kännas tufft att få höra också.
Och det valet innebär ju inte att man blir fri från sitt koncentrationsläger, sitt
Nej,
fängelse kanske.
det behöver inte
Men
vara. Nej, exakt.
man kan ändå hitta en annan form av frihet, tänker jag, i det på något sätt. Liksom att, en inre frihet i alla fall. Och det tänker jag också är viktigt. Det har jag tänkt ofta på, liksom att man ibland luras att tro att ja, men bara jag gör ett aktivt val, bara jag hittar rätt väg här, så kommer allt att bli bra och problemfritt liksom, på något sätt. Men
Exakt.
så vet vi ju alla som har levt det här livet att det inte är.
Nej.
Det kanske snarare är tvärtom, att kan bli jobbigare på vissa plan. Liksom.
Verkligen.
Men ändå som du pratade om, att det finns någon form av grundfrid där man känner att ja, men jag känner ändå, jag kan ändå hitta en vila, ett lugn eller en frid eller en glädje över det jag finns i här och nu mitt i den här kampen, i det här som är för jävligt eller det kan vara liksom så. För min del har det varit mycket liksom en känsla av att jag älskar livet och jag är väldigt nyfiken. Alltså för mig har nyfikenheten drivit mig väldigt mycket genom jobbiga perioder också. Jag känner att det finns så mycket mer som jag vill upptäcka och ta del av. Även, så du var inne på det här att vi hade varit inne i en ganska tuff period, eller då har vi varit i många, många tuffa perioder såklart, men särskilt när jag fick min utmattning och vi hade en son som mådde väldigt dåligt och dels på grund av sin autism, men också att han fick en depression och var hemma från skolan eller han var inlåst på sitt rum i stort sett i 1,5 år liksom så här, och livet blir ju väldigt, väldigt avsmalnat. Väldigt, det finns liksom bara utrymme för att överleva, att orka med dagen. Men samtidigt under den tiden så kände jag väldigt starkt att nej, men jag är inte färdig med livet. Jag känner en sån stark längtan efter att få upptäcka mer. Så jag vill inte att det här ska få bli för alltid liksom så här. Men det är så det är nu. Och då kunna liksom, ja, men få upptäcka lite. Och att kreativiteten där fick komma fram alltså, mer och mer. Och för mig med kreativiteten så har den också varit väldigt nära kopplad till naturen. Och det naturliga. Att se kreativiteten i det ekosystem vi finns i på något sätt också. Liksom att få bäras utav det och känna att ja, men en dag så småningom ska jag också orka uttrycka mer utav det. Och känna att kunna längta efter det utan att känna en stress över att det måste komma nu. Men det bar mig ändå delvis igenom det här. Och att ha människor att kunna spegla mig i på något sätt. Eller att kunna samtala och bli buren igenom en sån period liksom.
Ja, men precis.
Men göra sådana små aktiva känslor att ja, men, eller, jag vill
Ja, men precis. Ja, men
fortsätta
verkligen. Ja, naturen är ju en sån otroligt stark liksom livsform, eller vad man ska säga. Alltså att det minns jag i ett av mina tyngsta tider, så var det var precis liksom innan knopparna ska slå ut på träden liksom, och allting var fortfarande ganska grått och kallt och kargt liksom. Och så gick jag runt och så var det som att det ändå blev så stark känsla av att det kommer komma en vår. Även fast det just nu ser så här dött ut. Och att den där döda känslan som var så dominerande i mig liksom, kunde möta det som jag såg. Och att liksom, så att det gjorde att jag så här också någonstans kunde känna att det kommer att slå ut knoppar även i mitt liv. Liksom. Att det var en otroligt stark upplevelse. Och det är ju det, och jag tänker för mig är ju det är ju verkligen kreativitet. Liksom. Det är ju det kreativa essensen på något sätt, livskraften.
Ja, här tänker jag mycket på Etty Hillesum och hennes bild av hennes jasminträd som blommar mitt under andra världskriget på något sätt. Hon drabbas av skönheten mitt i kampen på något sätt, mitt i det värsta man kan tänka sig, föreställa sig liksom, med död, gråhet, krig, strukturer som bara säger att alla människor är inte lika värda liksom. Men mitt i det så drabbas hon utav skönheten. Och det har varit viktigt för mig också liksom, att se sig själv, att få se att det finns ett större sammanhang, nämligen naturen, det ekologiska systemet runt oss, där livet faktiskt pågår, ibland på lite mer sparlåga, ibland tar det fart. Och det pågår oavsett hur jag mår. Och därför kan jag också få vila i att det finns liv även när jag inte upplever att det finns liv inom mig, eller man ska säga. För det pulserar ändå på något sätt runt omkring mig. Och jag kan drabbas av den skönheten, den längtan som ändå finns i naturen.
Precis.
Och där, ja, det har återkommit ofta för mig, liksom att ett kontemplativt förhållningssätt till det som finns runt mig på något sätt.
Ja, men verkligen, verkligen. Och så här, och att det kanske är just, eller så här, det är ju det stora i det lilla, liksom. Att det är så här, det lilla vardagliga som är gratis och finns runt omkring oss, men som också innehåller den absolut största livsvisdomen och rikedomen, liksom. För att när vi väl får fatt i det där så har vi ju liksom en kraft att resa oss i, liksom, efter vilken storm som helst.
Ja.
För så gör naturen också. Naturen återhämtar sig efter stormar. Träd fortsätter att växa även om en gren har gått av, liksom.
Ja, ja, verkligen. Och det finns, tänker jag liksom på, det finns ju blommor där det behöver vara, där fröet ligger vilande i marken, som brandnävan till exempel, som kan ligga i tiotals, hundratals år i marken, liksom, och vänta på att skogen ska brinna. Och när skogsbranden kommer, det som verkar förödande på något sätt, efter det så spirar nytt liv på något sätt. Liksom. Så
Ja,
här,
men
det är också,
precis.
Helt otroligt.
Verkligen, verkligen. Och det tänker jag, eller för mig har ju det varit liksom, det är en jättestark bild som jag upplever stämmer så bra med livet också. Att de här otroligt tunga, svåra upplevelser som man har gjort också i livet, att de har ju många gånger också faktiskt varit just det. Alltså att det har varit sådana renande perioder som har gjort att man har kanske liksom väckt liv i någonting helt nytt. Det har tagit en ny form. Man har tagit en ny form. Som människa.
Ja,
Och att det ja, att det är just det som, och det gör att jag, och det här tycker jag har varit en sån här jobbig grej, för att i vissa kyrkliga sammanhang så kan det ibland låta som att så här, Gud sände den här katastrofen eller den här olyckan som var, den var på grund av att du skulle lära dig det här, för att du skulle växa och bli så här och så här. Och den gudsbilden tycker jag är ganska fruktansvärd, liksom.
Ja.
Där Gud på något sätt använder hemskheter för att människor ska utvecklas eller komma till insikt om saker.
Verkligen. Jag menar, att det skulle finnas ett aktivt subjekt som faktiskt aktivt vill skada mig. Alltså, det är ju lite som uttrycket
för
där man
ditt eget
älskar.
Bästa. Ja.
Där man älskar agar man på något sätt. Liksom. Så här, jag, nej. Det där, jag tror att en del, i vissa perioder så har den bilden funnits såklart hos mig också. Och jag tänker att den var ganska stark inom missionsrörelsen och så också. Det är snarare så här, Gud kommer att kalla mig till något som jag verkligen inte vill. Man ska alltid gå i motsatt ande eller vad det hette. Liksom så här. Och den guden tror jag absolut inte på längre. Men och att få upptäcka de där bilderna och att få slå sönder dem behöver vi ju göra.
Verkligen.
Jag tänker att det, återigen när man tittar på naturen så ser vi, alltså det händer hemska saker liksom på något sätt. Inte för att naturen ska lära sig någonting eller så, men för att det är så.
Shit
Men
happens.
att, ja, men livet kommer alltid vidare i någon form på något sätt. Genom det. Och det är ju det där att Det är klart att man i efterhand kanske kan se tillbaka och se någon form av mening för ens egen del i de svåra situationerna. Och det är ju helt klart så, precis som du säger, för mig också, att det är oftast nästan uteslutande i de situationerna som man förändras eller växer på något sätt. Om man orkar sen bearbeta dem eller göra någonting utav dem, liksom så här,
Ja.
så kan ju något nytt ske.
Exakt. Och det kanske inte så här, alltså, och det är så här, på ett sätt, om vi nu ska blanda in en gud i det här, så kan ju det vara gudomligt utifrån att det är så allting ser ut, liksom. Det är så, liksom, allting funkar i hela liksom, i hela, på hela planeten. Men att det kanske inte, det är liksom inte något. Ibland så vill man ju söka en mening i att det finns en mening i att det här händer. Och det behöver man ju inte göra. Alltså det behöver inte finnas en mening i att man blir utmattad eller att man får ett barn som liksom får brottas med tuffa saker tidigt i livet. Det kanske inte är det som behöver vara meningen, liksom,
Nej.
utan det kan få vara meningslöst och att det kan få finnas en massa meningslösa saker som händer, men som ändå också kan leda till någonting bra för ens liv, till
Ja,
slut.
precis. Vi tog oss igenom det på något
Ja,
sätt, liksom.
ja.
Så. Och jag tänker att egentligen måste man inte blanda in en gudom i det här heller, för det, som vi har sagt, liksom, på något sätt så är det naturliga.
Ja.
Att världen tycks fungera så här.
Ja.
Men vi lever ju i en tid och i ett samhälle som har fjärmat sig väldigt mycket från det naturliga. Vi lever mer artificiella liv, vi har liksom skapat städer där vi bygger bort den naturliga rytmen på något sätt.
Ja.
Och det där tror jag påverkar vårt välmående otroligt mycket, liksom. Och vårt perspektiv på resten utav den här världen.
Ja, men verkligen, verkligen.
Människan har ju blivit liksom den dominerande varelsen som lägger under sig allt och alla.
Ja, men
Till
och.
den grad att vi snart inte kan bo på den här planeten själva utan måste ta oss härifrån.
Ja, men exakt. Och att liksom, och det är ju ett ekorrhjul som aldrig, det tar ju inte slut, liksom.
Nej.
För att det är också att vi hela tiden skapar nya då förväntningar och prestationer som vi behöver uppfylla för att någonting. Och, liksom, och jag tror att för mig var det nog det som till slut gjorde att jag verkligen längtade bort ifrån Örebro. Att det var stadsmekanismen, liksom. Och det var stadsmentaliteten som genomsyrar allt. Och som inte bara blir hämmande för naturen utan också för människan. Liksom.
Ja,
Att
verkligen.
det går inte att vara människa till slut i
Nej.
en sån miljö för att det finns inte rum för det. Det finns inte tid för att vara mänsklig i policydokument och liksom verksamhetsbeskrivningar som ska uppfyllas.
Nej, vi fastnar ju i den strukturen eller i det sättet att förhålla oss till livet. Och det gör livet mindre, tänker jag på något sätt.
Ja, men verkligen.
Eller vi fjärmar oss, vi kommer längre ifrån både varandra och hela naturen. Längre ifrån vår egen kreativitet också, tänker jag. För mig, alltså, du nämnde ordet skapande i det här att vi skapar vår egen stadsmiljö. Liksom, och det är klart att det finns, jag tänker att det kanske är liksom baksidan utav att ett skapande som är frånkopplat, en kreativitet som är frånkopplad, den livspuls, den kreativitet, den skönhet som finns i det naturliga livet kan bli att den låser in oss i någon form av, alltså ett skapande som tror att människan står över
Precis.
blir ett problematiskt skapande. Men ett skapande som har kontakt med det naturliga, vare sig man finns liksom rent fysiskt i naturen eller om man ändå har liksom någon form av upplevelse. Jag tänker att vi är skapande varelser. Det är vårt naturliga tillstånd på något sätt. Här pratar man ju ibland om liksom att det finns någon form av gudslik avbild i oss. Liksom så här. Och jag tänker att om vi ska gå in i ett teologiskt resonemang så är ju alltså, Gud är ju en skapande varelse. Han är skaparen, kallar det ju Gud, liksom, eller hen, hon. Och det finns i oss, men det finns också i allt det skapade i sådana fall, att någon form av kreativitet, lekfullhet. Men när den börjar bygga upp murar eller när vi skapar sånt som fjärmar oss från resten, då blir den problematisk.
Precis. Verkligen så. Och då kommer jag att tänka på det som är upprinnelsen till att vi sitter här just idag. Och det är att du skrev ett väldigt fint Facebook-inlägg om en konstnärinna som du hade fått möjlighet att lära känna som barn eller som ungdom. Och då så skrev du, det så skrev du att den pulserande värmländska konstnärssjälen formade dig. Och sen så skrev du så här, kreativitet, skönhet, stollighet, mystik, natur och konst var som du hade liksom fått med dig liksom som perspektiv i mötet med den här konstnärinnan.
Precis, både med henne och hela liksom det värmländska konstnärshjärtat. Det har varit en väldigt spännande miljö att få växa upp i. Och när man får upp ögonen för liksom det. Man kan ju växa upp mitt i det utan att märka av någonting utav det också. Men jag minns min lärare i spiritualitet och kyrkohistoria. Han pratade om att få kantarellögon. När man är ute och plockar svamp. Så först ser man ingenting och sen ser man ingenting. Men så hittar man till slut en kantarell. Då ser man att skogen är full av guld. I bästa fall. Man upptäcker mer och mer.
Ja, men
Och
precis.
så var det för mig. Och jag vet inte hur mycket det var under min barndom. Eller om det liksom är i efterhand på något sätt som man ändå kan se. Men västra Värmland var en väldigt speciell miljö. Det har funnits många konstnärskolonier, Rackstadkolonin till exempel, där man har konstnärer har levt väldigt nära varandra och ibland i rena kollektiv, liksom ibland bara i en mindre bygemenskap. Så, men, det har alltid funnits, alltså skapandet har pågått på något sätt hela tiden och väldigt ofta väldigt nära kopplat till den natur som finns runt omkring. Och både i form av en massa, ja men jag tänker som Maria i Myrom här som vi nämnde här, liksom hon såg ju tomtar lite här och där liksom så här och fick in det, men också med en koppling till Alltså både en fysisk verklighet men också sagor, sägner. Där det inte var vattentäta skott mellan allting. Utan även som vuxen kunde man liksom leka med perspektiv. Och man kunde vara öppen för en annan. Att det fanns andra sätt att se på världen. Andra dimensioner kanske liksom också som kunde öppnas genom konsten.
Ja, precis.
Och det har varit jätteviktigt. Det finns så mycket att berätta om det här. Men mycket har ju handlat också om en längtan. Jag tänker på Rex Stewart som stammade från den Stewart-släkten den kungliga släkten i Storbritannien som tog sin familj och åkte med en båt som gick på grund i Sveriges innersta hamn vid Sulvik. Där ligger fortfarande hans skepp. Han kom till västra Värmland och jag gick i klass med ett av hans barnbarn, Ida Stewart Beck där. Längtan efter att finna en plats att få leva i kreativitet liksom förde honom på en skraltig liten båt som gick på grund långt in i de värmländska fjordarna. Och så fick han vara med och forma en konstnärstradition liksom kring keramik och jättespännande bildvärldar. Liksom. Rex och sen Kai, hans son. Då. Ja, otroligt. Det finns så många sådana här platser där man kan liksom drabbas utav att både möta konstnärer men också liksom se inte bara liksom människorna men också alltså andra platser som har fått vara med och format mig som jag bär med mig väldigt tydligt. Liksom, så här.
Precis.
Och mycket, mycket handlar om en längtan och om en lekfullhet även i vuxen ålder som det har jag burit med mig. Liksom, och att vrida på perspektiven, inte på ett intellektuellt sätt, men på ett kreativt sätt. Liksom, så här. Och
Precis.
ibland bara avbilda den skönhet som finns, liksom, eller den gråhet som finns. Alltså. Jag har också vuxit upp såklart med Lars Lerin, liksom, även om han är från Munkfors. Min mormors uppväxt, plats liksom så här. Att kunna måla mörker på ett sånt sätt men ändå med ljus i på något sätt. Ja, det är också så här, det här gråa vardagliga, hur det kan få ett nytt skimmer genom ett konstnärsöga på något sätt. Liksom så här.
Ja, men precis, precis. Verkligen. Och alltså, jag är också uppvuxen i en sån väldigt kreativ, alternativ miljö som har liksom varit en ganska stor kontrast mot den här stadsmekanismen som vi var innan. För det är ju som två helt olika världar. Och i många fall så upplever jag att den krocken har, för mig i alla fall, och jag inser, alltså även om det fanns en kreativitet som jag frodades i och som jag fick utforska jättemycket i Örebro, så var det också, det var någonting med att vara i den stadsmiljön som också, inte tog död på, men kvävde också den där kreativiteten och den där ådran av liksom både vördnad till naturen, men också en ödmjukhet inför att inte ha alla svaren eller att alla de här nyanserna finns och att det inte är ett hot, kanske. Utan att det är så. Just nu så skiner solen, men det är också mörka, gråa moln på himlen här. Att det kan få, det är så. Det pågår samtidigt här. Och att det är liksom inte, det är inget fel i det. Så här, jag tror inte fel, jag ser inte fel, jag är inte fel som ser de här sakerna, utan det är så det ser ut. Men i en
Och
stadsmiljö så kan man lätt tänka att att det är något fel med det.
Jag tänker du är inne på flera viktiga bitar här, liksom med det här sökandet, tänker jag, finns för mig i det konstnärliga. Man vet inte vad det ska bli, för då är det inte, alltså, då är det någon form av reproduktion av någonting,
Ja,
eller
exakt.
det ofärdiga, eller jag vet inte vart det här bär mig. Det har jag ju verkligen med mig. Och som sagt, den där båten från Rex Stewart, den säger ju på något sätt, han visste inte, eller ja, jag vet inte hur mycket han visste. Han kanske hade jättedjupa planer, men för mig så står det så är det liksom, ja, den förde honom dit, liksom, så långt min längtan för mig, sjunger Torsten Bergman i Samarkand, eller om jag någonsin kommer fram till Samarkand, eller så långt din längtan för dig. En öppenhet, ett sökande, och sen också det här, precis som du är inne på med nyanser, och det finns ju alltså rent de facto, man målar ju olika nyanser, eller man har olika nyanser, alltså man leker ju eller upptäcker olika nyanser i färg, eller i fajansen, när man jobbar med lergodset eller stengodset, liksom så här också. Att upptäcka, att få se hur olika nyanser skapar, ja, men ger oss olika känslor eller öppningar. Liksom så här. Ja, det finns jättemycket i det här. Och det är då som sagt, då, stadsmiljön delvis fjärmar oss kanske från det här, för att vi kommer långt ifrån själva hjärtat eller själva livet på något sätt. Liksom.
Precis. Det blir
Och då,
svårare i
då...
alla fall. Det blir jättemycket svårare att vara i kontakt med det där, liksom.
Ja. Precis, för det handlar ju väldigt mycket om att komma i kontakt med både sin egen kreativitet, men den kreativitet som finns i vad det innebär att leva på något sätt, liksom.
Ja, precis.
Och att finnas i den här världen. Så det finns ju någonting. Och det här är också någonting jag tänker, alltså för mig är ju lekfullheten eller det barnsliga också ett perspektiv som känns väldigt viktigt. I det konstnärliga, i det kreativa, och där hela vårt system ju bygger på att vi arbetar bort barnet inom oss. Och nu har vi en jättelång ungdomstid istället, i och för sig, men alltså redan tidigt så ska ju våra barn göra jätteaktiva val kring gymnasium eller högstadiet. Alltså, det finns väldigt få utrymmen för barn att vara barn, och det finns ännu färre utrymmen för vuxna att få vara i kontakt med sitt barn och sin egen lekfullhet. Och det tror jag är ett jätteproblem i vår tillvaro.
Verkligen.
Jag försöker ju ofta med mina elever, vi jobbar mycket med improvisationsövningar, som jag tänker också en sån här kreativ form som jag önskar att fler vuxna skulle våga göra, för det tycker jag det öppnar upp och renat att få börja leka igen. Men det är väldigt svårt, för vi har en massa spärrar i huvudet på något sätt, kring vad man kan göra eller inte kan göra, eller hur ska man, som inte ett barn har.
Nej,
Och för
precis.
mig, en konstnär är någon som kommer i kontakt med sitt inre barn på något sätt.
Som tar bort alla
Även,
fasader och
ja, det finns en väldig äkthet och nakenhet i det på något sätt. Och den är inte alltid idyllisk
Nej.
och fantastisk. Den kan vara jättejobbig. Men det där bär jag med mig mycket. Från min uppväxt också, liksom. Där är jag också ändå väldigt glad över mötet med våra rektor på missionsskolan, med Pekka, som ju också var en sån som Pekka Mellegård, som trots sin stramhet och intellektualism, liksom, också brann för det konstnärliga på något sätt, liksom. Inte i sin egen konst, men kunde se andras, liksom, så här, och kunde hjälpa mig i alla fall att få öppna upp för nya perspektiv där, liksom, och se vikten utav det kreativa, det konstnärliga, och de perspektiv det ger på livet. Det är jag jättetacksam för, och Pekka är ju en sån som jag fortfarande har en god kontakt med liksom efter missionsskoletiden. Men jag kan sen känna mig, alltså om man liksom tittar på det kyrkliga och konsten så upplever jag ju att det sällan har funnits plats för den här barnsliga konstnären eller den heliga dåren som kanske finns liksom i den rysk-ortodoxa miljön på något sätt, den som stör ordningen eller liksom ser andra saker. Utan konsten har lätt fått en instrumentell plats tycker jag. Och det kanske det den ofta får också i både i en kyrklig miljö och i en stadsmiljö kanske. Liksom, att det lätt blir att den ska vara ett redskap för någonting snarare än ha ett egenvärde. Liksom.
Precis. Ja, och så har det blivit lite med konst, att nu är ju det ett redskap att spara pengar eller investera pengar.
Ja.
Det är ju liksom, det har ju förvanskats jättemycket, liksom, det också. Att
Precis.
det får inte längre vara en budbärare av någonting annat.
Nej.
Jag var och såg Hilma af Klints De
Ja.
tio stora på Moderna Museet för ett tag sedan. Och där blev det så tydligt att det var ju att konsten är budbärare. Att det fanns ett tydligt ärende i det som hade skapats. Och att det var inte så tydligt att alla som stod där såg samma sak.
Nej.
Utan det kunde röra upp helt olika saker hos alla som stod där. Och det är ju något stort. För mig är ju så här att det är ju det som är. Nu är vi inne på det. Men så här, det är det som är det gudomliga för mig. Så här, det är ju det där någonting kan beröra mig i mitt djupaste innersta. Och som den här konstnärinnan aldrig någonsin hade kunnat ana eller förutspå eller tänka. Men som hon också samtidigt öppnade sig för att få vara ett redskap för.
Precis.
Genom att faktiskt göra den där tavlan, liksom.
Och här tänker jag, det finns ytterligare ett jätteviktigt, alltså det som är så skrämmande och jobbigt med att leva ett konstnärligt liv och att det handlar om att släppa ifrån sig saker och att inte ha kontroll över dem längre sen. För konsten pågår, alltså även efter att Hilma af Klint målar sin tavla, liksom, eller vem det nu än är, har gjort sitt konstverk, så pågår konsten i mötet med nya människor på ett helt annat sätt kanske ibland än vad jag har tänkt mig eller vad hon har tänkt sig. Liksom. Och vi vill ju så gärna ha kontroll över vad vi gör och hur människor uppfattar oss.
Och hur man ska tolka saker. Att
Ja,
det ska så här,
men
att det ska vara på det här sättet bara.
precis. Men där en konst som har kontakt med liksom det pulserande, det kreativa, den tvingas ju släppa kontrollen och säga att nej, men det här, okej, jag har skapat det här, men det skapar kanske något helt annat i dig. Och det är ju läskigt för oss.
Verkligen, verkligen.
För det öppnar upp.
Och jag tänker så här att skulle vi förhålla oss på det sättet till Gud och Bibel och
Ja.
olika liksom, religiösa traditioner så skulle det finnas så mycket mera liv i det än vad
Absolut.
det många gånger gör.
Ja,
För att vi
och
vill
då är
så
vi ju.
gärna kontrollera och säga att nej, det är så här vi ska se på saker. Gud är inte en han eller en
Nej.
hon. Eller en hen. Gud
Nej.
är, ja, vad det nu är.
Gud är, kanske då, eventuellt. Och
Precis.
här är ju också någonting, för jag tänker om man ser Gud som konstnären här. En konstnär som har skapat och som sen delvis i alla fall släpper kontrollen över tolkningen utav sitt verk. Då behöver vi ju inte heller hamna i det här att det finns en tydlig plan för mitt liv eller jag
Nej.
gör rätt eller fel.
Ja.
För då är jag medskapare utav konstverket som är jag, som är den här världen, som är det här livet. som är alla
Exakt.
liv på något sätt.
Exakt.
Och det är det jag tänker med att upptäcka det, för så ser jag väldigt mycket på Gud också idag, för att förhålla mig till världen, till skapelsen på något sätt också. Liksom att, okej, jag kan se på det här, jag kan eventuellt tänka mig att det är gudomligt skapat, men det betyder inte att det är gudomligt kontrollerat,
Nej.
alltså att det måste vara på ett visst sätt hela tiden. Liksom, utan det öppnar upp för nya livsformer, för nya sätt att förhålla sig till det här.
Ja, men exakt. Alltså att det blir någonting frigörande istället för
Ja.
någonting begränsande. Liksom. För att det blir att du är som det där trädet vars gren gick sönder i den där stormen och du får fortsätta att sträcka dina andra grenar åt de håll som de kan i riktning mot solen så att de får näring och kan fortsätta sitt syfte i att vara ett träd. Att det är liksom, det är på något sätt, det är inte mer meningsfullt än så, men det är också det som är så otroligt mycket mening i att bara
Ja.
få existera som ett träd.
Precis. Och jag kan tillskriva det någon helt annan mening, eftersom det också då finns någon form av lekfullhet eller så sen. Men behöver inte, alltså intentionen i det är inte, det finns liksom ingen egentligen djupare mening kanske i det. Liksom, utan, men med våra kantarellögon eller med kontakten med skönheten, med det kreativa, så kan jag också vara kreativ i min tolkning eller i hur jag uppfattar saker. Utan att det då blir för jag tänker det kan vara lätt att man så här förmänskligar djurs beteenden eller så. Men det behöver det inte bli. Om man lever i den öppenheten, liksom på något sätt, att ja, där det kan få frigöra.
Precis.
Och det här, jag tänker, ibland så gör vi en väldigt stark distinktion mellan kultur och natur. Liksom. Och det här, alltså, det är ju på något sätt arvet från 1900-talet och kanske ännu tidigare egentligen. Men vi vill dela upp världen, vi vill dela upp allting. Det backar ju ända tillbaka till upplysningen egentligen, liksom, med systematiken. Liksom, så här, vi ska pressa in allting. Och det ser man ju bara så att man tittar på biologin, hur Linnés system, det funkar ju inte när vi gör andra upptäckter liksom så här, för allting. Alltså, för vi har pressat in djuren i fel släkten eller familjer eller så här. Det är ju, som fågelskådare är det ju frustrerande, för det slås ihop arter eller splittas arter hela tiden. Liksom så här. Man vet knappt vilka som finns längre. Nu är snösiskan en gråsiska. Och brunsiskan är också en gråsiska, men helt plötsligt finns det massor med olika svarthakade buskspetter och det så här. Eller, ja. Artbegreppet, liksom hela den här systematiken, är ju vårt sätt. Och egentligen är det här en ganska manlig blick på världen också, att liksom ha kontroll, sätta in saker, ett fyrkantigt sätt, för att då vet jag vart det är.
Precis.
Och det kan behövas ibland för min egen del, men om vi låser fast livet i de där, då blir det problematiskt, liksom.
Ja, exakt. Och där tror jag, alltså att ja, det här kan vi prata hur länge som helst om. Men jag tror att för mig har det så här, det är ju det som har varit, som har varit både så här styrkan och kampen, tror jag, i att växa upp i en kyrklig kontext för att det har funnits så mycket av de elementen. Av det här kontrollerade, av att sätta in, alltså systematisera, att allt ska vara så liksom otroligt genomtänkt och uppstyrt. Och samtidigt så har jag också levt liksom i relation med människor som har förhållit sig till de här sakerna på ett fritt sätt, på ett helt annat sätt och som har gått sina egna vägar och så här, och där det på något sätt det och det där så, det har krockat så mycket och det har liksom inte gått att få ihop och det där har ju liksom varit ett skav som det kan ju både leda till utveckling och till liksom en kreativitet i sig,
Ja.
men jag vet inte om den är helt bra heller. För att jag kan känna lite grann också att så här, i staden så blev Gud någonting annat än det som är så förknippat med det naturliga,
Ja.
med naturen och alltså med skapelsen, om vi ska använda ett sådant begrepp. Att Gud blev någonting, liksom något annat väsen utöver det.
Ja.
Vilket på något sätt också förminskade, upplever jag, den Gud som jag ser i det naturliga. Liksom.
Ja, absolut.
Ja.
Och där blir det ju, jag tänker, om man upplever den här spänningen då liksom på något sätt, eller det blir nästan som att man får leva ett dubbelliv, att man ryms inte fullt ut i
Nej.
det. Och att behöva leva ett dubbelliv där jag inte ryms med allt det jag är i ett sammanhang är ju alltid jobbigt och egentligen alltid också hämmande och
Det är
ibland
destruktivt.
väldigt destruktivt. Det är nästan alltid.
Ja.
Det är alltid destruktivt att behöva. Och då kommer vi in i de här fasaderna, även om de liksom inte aktivt. Man kanske inte aktivt, men man märker att ja, men, eller, man gör det omedvetet eller undermedvetet på något sätt. Att man anpassar sig och då i det anpassandet så förminskar jag ju mig själv också på något sätt.
Precis.
Och jag tänker att det var ju mycket det kanske som ändå drev mig. Och jag tror det är ju också liksom att ändå försöka hitta sammanhang där man fick vara hel. Brusten men hel.
Precis.
Helt brusten. Där allt kunde rymmas. Men det är väldigt svårt att hitta de sammanhangen som kan
Ja,
bära.
och jag tror att, och det är väl en av de absolut viktigaste insikterna som jag har gjort, att jag tror inte att vi kan hitta de utrymmena utanför oss själva.
Nej.
Alltså att när vi letar efter de sammanhangen någon annanstans som ska göra oss hela, så kommer det kommer aldrig att leda dit, utan det är ju först när jag kan omfamna hela mig i mig själv, så kan jag kan göra sådana möten. Jag kan göra hela möten med andra individer, med andra sammanhang. Men det kommer också göra att jag kanske inte kommer att kunna mötas eller kunna nå fram i olika sammanhang också, för att min helhet inte ryms där,
Nej.
liksom.
Precis. Och här är det ju liksom alltså, du verkar ju inne på något, liksom det här att försona sig med sig själv, eller liksom att älska sig själv för allt det som finns i mig. På något, liksom att känna att ja, men det här jag är jag, jag är den jag är på något sätt. För i mötet med en annan människa så finns ju alltid någon form utav, alltså vi blir ju aldrig fullt ut samma, och vi ska aldrig bli fullt ut samma heller.
Nej.
Men det gör ju också att vi kan aldrig mötas helt och fullt.
Och
Men
det
man
är
kan
aldrig
ju.
någon annan som kan göra mig hel heller,
Nej,
eller
nej.
som kan se hela mig liksom fullt ut.
Precis. Och här ligger ju liksom hela det filosofiska begreppet med den andra och mötet med den andra liksom så här. Som är. Ja, nej, ingen annan kommer fixa det åt mig liksom på något sätt. Och det är det vi återigen det här att ändå bli subjekt i sitt eget liv. Jag kan kanske inte lösa hela världens problem, eller det kan jag inte, eller så. Men jag kan förhålla mig, jag kan hitta ett förhållningssätt som gör att jag trivs med mig själv. Att jag, och jag, ja men, och här ligger ju egentligen liksom att älska sig själv. Alltså den gyllene regeln liksom, eller liksom, som ju finns i alla möjliga traditioner. Att först när jag bejakar mig som den jag är och kan komma ut inför mig själv med det, så kan jag ju också på riktigt möta en annan människa. Om än inte fullt ut, så på ett äkta sätt i alla fall. Det är ju det som blir det äkta mötet.
Exakt. Precis, och det är ju det som är som är den stora utmaningen, tänker jag, att också i de olika miljöer som där vi får lära oss från barndom att gömma undan olika sidor eller olika egenheter som vi har för att de inte är godkända, liksom.
Nej.
Att jag tänker så att det är det som på något sätt, när man, ju äldre man blir, desto mer blir i alla fall för mig att, så här, att backa bandet, att upptäcka ytterligare ett lager av, aha, här har jag lärt mig att jag inte får tänka eller göra eller tro eller agera så här. Och hur, så här, var kommer det ifrån och var finns friheten, liksom? Och hur kan jag möta mig själv, både som den personen som fick lära sig det där och den jag är idag med kärlek?
Ja, absolut. Och det där är ju viktigt, alltså, att försonas kanske med sitt 7-åriga jag också på något sätt. Den jag var där och då. Och det är ju en pågående process hela tiden, tänker jag liksom också. Att,
Verkligen.
sen behöver den inte ske aktivt hela tiden, liksom, men ibland stanna, ja, se tillbaka. Och som du var inne på, jag menar, du har ju jobbat mycket med dekonstruktion, liksom så här. Så det ligger ju också i det här, och för mig skedde det nog ganska mycket under Örebro-tiden ändå, liksom att slå sönder mycket, och att genomskåda mycket av det som hade bundit, och att då få till slut se, vad är det som blir kvar här? Vem är jag när allt det här andra får falla?
Precis.
Har lagts på mig, eller som jag själv har lagt på mig, utav föreställningsvärldar, utav identitet, hur jag ser på mig själv, hur jag ser på världen, hur andra. Men det är inte en process som en gång för alla är färdig, utan den pågår. Den kommer att
Exakt.
pågå ända tills jag dör, liksom, på något sätt.
Exakt.
Men
Precis. Och så
förhoppningsvis,
tänk.
ja, fortsätt du.
Ja, nej, men för jag tänker ju det att jag tror ju att det för de allra flesta som börjar läsa teologi så är det ju det som händer. Alltså det är ju en dekonstruering av både en själv, den tro man har fått med sig och den föreställningsvärld som man lever i. Men jag tror ju att det gäller lika mycket egentligen vad man än börjar studera. Alltså ju mer kunskap jag får, desto mer komplicerat blir det att förhålla sig till världen. Och att för en del som, om ens tro och liksom, alltså om ens livssyn på något sätt lite så här är vid sidan av i det där, så finns det en risk att man skjuter upp en dekonstruktionsprocess också. Och det är väl det som man kan se hos många som liksom, långt senare börjar inse att så här, va, vadå, har inte den här personen skrivit den här boken i Bibeln? Nej, då kan inte jag tro att Bibeln är sann längre, för att
Nej.
jag har alltid trott att den här författaren var den här, eller vad det nu kan vara, för att det är så många saker. Bara om vi bara ska använda det som ett exempel, så finns det ju så mycket så här med hur vi förhåller oss till Bibeln som behöver dekonstrueras, för att ju mer kunskap jag får om hur komplext det är, desto mer inser jag att jag kan inte förhålla mig till det på det enkla sättet som jag fick lära mig som barn och tonåring. Det här är ju ytterligare en jättelång diskussion som vi kan ha,
Ja.
men
Ja, men, ja, absolut. Jag vill ändå bara, för jag tänker, jag håller med dig om att kunskap, alltså det här kan ju ske i vilket sammanhang som helst. Alltså, det kräver ju inte att man läser teologi. Men det kräver alltså utbildning per se, eller utbildning i sig, kanske inte alltid, alltså det kräver ju ändå en öppenhet för mig själv, hos mig
Mm.
själv,
Ja.
att ta till mig det här. Och här ligger en ganska stor problematik i dagens utbildningssystem och det som har varit förhärskande liksom ja, men egentligen sen nyliberalismens och marknadsekonomins kidnappande utav utbildning, när vi smälter ner, när utbildning inte längre får vara det här som öppnar upp, utan där det ska vara färdigförpackad snabbmat som ska vara lätt mätbar och som ska göra att, ja, men jag går igenom det här och det här systemet och sen så kommer jag ut som en ingenjör, eller sen kommer jag ut som en undersköterska eller vad det kan vara liksom så här. Om den bara handlar om att jag ska förvärva en massa kunskap för att kunna göra det här, då blir ju återigen utbildningen, precis som vi pratade om med konsten, att den blir instrumentell
Ja,
och den leder
precis.
inte till dekonstruktionen eller att jag införlivar den i mig själv.
Nej, det blir inte integrerat. Det blir
Nej,
inte en
den
del
öppnar
av,
inte upp.
ja, nej.
Och den risken finns även inom teologin. Alltså den som
Verkligen.
kommer dit för att bara få de här förmågorna för att kunna bli en pastor, liksom, eller vad det nu kan vara, liksom. Eller den som inte är öppen för att det här kan påverka mig på djupet, liksom. Så
Precis.
återigen så handlar det om mig själv, tror jag.
Ja.
Alltså, är jag beredd? Och det är ett enormt jobb. Det är jättejobbigt, men otroligt berikande.
Alltså jag tänker att det är det som är dörren till livet.
Ja.
Alltså innan vi har öppnat den dörren och vågat låta den nya kunskapen gå ner på djupet och röra runt där, så lever vi ju inte egentligen fullt ut, utan vi reproducerar bara, imiterar liv. Vi liksom, en del kallar det för att man är någon slags robot. Alltså, och man kan leva ett helt liv så, liksom, utan att man faktiskt aktiverar sig själv, blir ett subjekt som du... Alltså att det är man blir inte agenten i sitt eget liv, utan man flyter med och man kan leva ett helt liv så. Och det kan se på ytan perfekt och felfritt
Ja.
ut. Och man kan ha barn och barnbarn och alla är välartade och har fina jobb och sådär. Fast man kanske ändå i själen är död. Alltså det
Precis,
finns inget...
och det är ju
Alltså...
här hela systemet vill med oss på något sätt. Alltså, upplever jag det som i alla fall.
Absolut.
Men det är så här, vi ska jobba heltid, är ju den starka normen liksom. Vi ska tjäna våra pengar. Vi ska komma hem, vi ska sätta oss, slå på någon streamingtjänst, titta på underhållning, inte tänka på saker, inte låta den, alltså den kan ju också påverka oss om vi låter den göra det, den kan hjälpa en dekonstruktionsprocess, men oftast så blir den ju bara ett sätt att döva oss.
Precis.
Och sen är det där, äter jag och så sover jag, och så vaknar jag, går upp, och så pågår livet på det sättet, fast det pågår inte.
Nej,
Vi lever i
exakt.
den där Matrix-bubblan då, liksom, om man ska koppla till en gammal, gammal film, liksom.
Ja.
Där vi bara låsta, ja.
Exakt, man går som zombies i
Ja.
livet utan
Ja.
att man egentligen är engagerad i det. Och samtidigt,
Och,
öppnar man dörren för engagerandet så kan det rasera allt.
det kommer säkert att göra det i stort sett, och det kommer att vara jättejobbigt. Alltså, det är ju jättejobbigt att leva, men också otroligt fantastiskt. Och så spännande.
Ja, precis. Verkligen. Och jag känner att vi behöver mötas igen och samtala, men jag tror att vi ska försöka börja runda av för den här
Ja.
gången. För att väldigt många viktiga och spännande trådar som vi har varit inne på. Och som vanligt så glömmer jag i början att ställa frågan, vem är du, Johan Andén? Så du kanske kan få avsluta med det, så att vi kan få reda på, vem är du egentligen? Vad sysslar du med?
Nu ska vi fånga in mig i en ram, i en box här.
Ja,
Ja.
ska vi göra
Men
det?
jag tänker att ni har ju fått reda på väldigt mycket om mig egentligen här nu, om vem jag egentligen är. På ytan så är jag gymnasielärare i svenska och theory of knowledge, alltså typ kunskapsteori på ett engelskspråkigt program och lite litteratur och lite Swedish B och lite andra kreativa saker på estetiska programmet och IB-programmet. Jag är 41 år och jag bor i Lidköping med min fru Tilda och våra två barn, Natanael och Ester. Men jag är för alltid värmlänning i själ och hjärta, tror
Ja.
jag. Ja.
Vad fint det har varit att få samtala med dig idag.
Detsamma, Josefin.
Tack för att du ville gästa min podd.
Ja, tack att jag fick komma.
Du har lyssnat till Hela mig, en existentiell podcast och ett samtal mellan mig och Johan Andin. Om vikten av att tillåta livets olika nyanser. Om kreativiteten som inte bara handlar om skapandet av konstverk utan om skapandet av nytt liv också. Alltså i grunden om ett kontemplativt liv. Hör gärna av dig via kommentarer eller direktmeddelanden för att dela tankar, reflektioner eller reaktioner på det du har lyssnat på. Det betyder så mycket både för mig och mina gäster att få höra hur samtalen har nått dig. Och så tror jag att vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något. Tack för att du har lyssnat.